kakaopriset på rekordnivåer och Amazon investerar i AI-startup. Hej och välkommen. Det är skärtorsdag den 28 mars. Du tittar på EFN direkt. Ja, vi närmar oss påsk, en populär högtid för choklad och påskägg, varför vi idag ska ta upp de rusande kakaopriserna. Vi ska också fördjupa oss i Cloetta som är beroende av just det här. Och så snackar vi upp amerikansk PCE-inflation som rapporteras under helgen. Men vi börjar med nyheter. Det är små rörelser på Stockholmsbörsen och tyska DAX. Londonbörsen är upp 0,5%. Speljätten Embracer säljer ännu en spelstudio. Det gäller spelstudion Gearbox Entertainment till dataspelsutvecklaren Take-Two Interactive för motsvarande nära 5 miljarder svenska kronor. Techjätten Amazon investerar strax under 30 miljarder kronor i AI-startupen Anthropic. En konkurrent till chatbotplattformar som OpenAI och ChatGPT. Det är den största externa investeringen i Amazons historia. Så om Volvo Cars historiska utfasning i veckan på vägen mot att bli ett klimatneutralt bolag. EFNs reporter Anders Frick berättar mer.
Detta är Volvo Cars absolut sista dieselbil som rullar av bandet här i Torslanda utanför Göteborg. Det är en bil av modellen XC90 och Volvo med storägaren Geely sätter därmed punkt för en historisk era. Volvo Cars säger till EFN att bolagets dieselbilar spelar en viktig roll i utvecklingen till ett premiummärke, men att framtiden är elektrisk, om än med ett antal hybridmodeller som en brygga till framtiden. Målet för Volvo Cars är att enbart tillverka elbilar år 2030 och vara ett klimatneutralt företag 2040. Förra året ökade Volvo Cars sin försäljning av helt elektriska bilar med 70% och den globala marknadsandelen för elbilar med 34%. Framöver kommer man alltså behöva tanka sin Volvo-bil så här.
Rapporterade EFNs Anders Frick. Nu ska det handla om kakaopriser som ju rusat till nya rekordnivåer i år. Upp över 130% till att handlas för knappt $10,000 per ton. Och vad som ligger bakom uppgången berättade Handelsbankens för detta råvaruchef Torbjörn Ivarsson för en stund sedan.
Jag tror att det framförallt att det har varit ett, eller är ett sånt där El Niño-väderfenomen som gör att det blir torrt på vissa ställen i världen och blött på vissa andra ställen. Och det blir torrt bland annat i Västafrika, alltså i Elfenbenskusten och Ghana där, som är de stora producenterna av kakao i världen.
Och med tanke på att priserna har kommit upp till de här nivåerna, hur ser du på kakao som investering just nu? Är det läge?
Nej, det tror jag absolut inte. Och, alltså, om man ser att priset går upp så här, så försöker man hitta en förklaring till varför det går upp. Då kan det antingen vara att det hänt någonting som permanent förändrar, som gör att motiverar att priset ska vara väldigt mycket högre. Ett paradigmskifte av något slag, som till exempel att det kommer till någon skadegörare som man alls inte hittar någon bot till, som gör att det blir omöjligt att producera eller odla den här produkten, i det här fallet då kakao. Eller att det är en temporär utbudsstörning, torka till exempel, eller om det hade varit kaffe, att det hade varit frost i Sydamerika till exempel. Och då är det ett övergående fenomen. Och med råvaror är det så också, det finns ju en efterfrågesida, någon som konsumerar de grejerna. Och oftast med råvaror, och i synnerhet kanske kakao, så är det så att den här efterfrågesidan, det är värt så mycket att köpa den här chokladkaninen eller chokladägget, att man är villig att betala dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket eller fem gånger så mycket för att ha det, för att det är ändå en väldigt liten utgift en gång om året, tänker man. Som gör att prisuppgången kan bli väldigt, väldigt stor, därför att man slutar inte köpa bara för att priset har gått upp så mycket.
Men hur ser det ut om vi breddar oss lite då? Hur ser det ut bland övriga mjuka råvaror? Jag tänkte på vete till exempel, när det halverats nu sen pristoppen 2022. Vad beror det på?
Ja, det är omvänt faktiskt mot kakao lite grann, för att när det är torrt i Västafrika så regnar det på andra ställen, och de andra ställena odlar man vete på och gräs för kor och så. Och som gör att de priserna sjunker. Och om vi går tillbaka 2 år, när alltså vetepriset har i princip halverats på 2 år, majspriset lika så. Och det beror på att då var det motsatsen, La Niña, som gjorde det torrt på de ställen man producerar vete, majs på. Och nu är det motsatsen då. Så att det som har varit problematiskt för kakao, det har varit bra för produktion av vete. Och de priserna har halverats. Så ja, när man tittar på vad det kostar att producera vete och majs i världen, så då är det ju kanske bara hälften av lantbrukarna som går plus på det idag. Då de är billiga och kakao dyrt.
Men hur ser det ut bland andra råvaror då? Är det några där du ser prisförändringar här framöver?
Nej, alltså just vetemajs då, de tror jag de har kommit ner så pass långt som de i princip ska göra. Man kan också titta på att vi har haft inflation, eller ja, penningvärdeförsämring, för det finns mer pengar i världen än det fanns för år 2019 till exempel, innan pandemin och alla stimulanser. Om man inflationsjusterar vetemajs, som var billiga då också, kakao var också billigt då, det hade varit billigt länge. Om man inflationsjusterar det, så i reala termer är de här råvarorna idag, inte kakao då, men de andra, de är billiga liksom. Så det finns, jag tror det finns begränsad nedsida i dem, men det finns desto större uppsida, och i synnerhet om det här El Niño som jag just nämnde, om det skulle slå om till ett La Niña igen och orsaka torka i Europa och USA, då skulle spannmålspriserna gå upp.
Mm. Är det någon typ av råvara då som du ser en stor prisuppgång eller prisnedgång här i närtid?
Ja, det skulle vara kakao då. Ja, men när priset går upp så här vertikalt som det gör, så brukar det kunna gå vertikalt neråt. Och om vi tittar på lite med leverans i december 2025, som 1,5 år ungefär och lite drygt, så ligger priset handlas på hälften av dagens nivå för spotleverans nu. Så det säger någonting att marknaden ändå tycker att liksom det här är lite för mycket.
Mm. Stort tack Torbjörn för att du var med oss här i EFN Direkt.
Tack själv.
Ja, och nu ska vi till godisbolaget Cloetta, vars aktie är ner 0,5% i år och handlas för drygt 18 kronor. Välkommen hit, Martin Björsell. Du är analytiker på Nordea.
Stämmer.
Ja, du hörde ju Torbjörn här. Han tror då på att vi kan se fortsatta prisökningar i påsk på choklad. Håller du med?
Ja, jag tror att han har ju helt rätt förstått sig liksom fenomenet bakom de här stora rörelserna. Och han är ju också inne någonstans på att den här uppgången, den kanske inte alltid är bestående när det går så fort, utan det är snarare kanske nedsidor om man blickar framåt. Men där vi står idag så är ju priserna väldigt, väldigt höga. Och det gäller ju inte bara då kakao som påverkar Cloetta, utan även socker och annat också.
Just det. Och hur slår de här prisökningarna?
Men vad som är intressant för ett sånt här bolag, det är att det slår på två sätt. Det ena är ju att råvaruprisuppgången, den leder till att Cloetta själv höjer sina priser, försöker höja sina priser. Och det är ett fenomen vi har sett generellt sett, att med stigande inflation. Och det driver på försäljningen. Så att även om volymerna är de samma, så driver det på försäljningen som ökar. Så det är det ena. Det andra, det är förstås att de här prisökningarna som bolagen försöker genomföra när råvarorna stiger, de kommer oftast med en fördröjning. Så att det brukar vara lite press på marginalerna. Och det har vi också sett delvis. Och jag tror också att ju längre den här liksom uppgången pågår så kommer det också sannolikt bli svårare att fortsätta höja priserna.
Mm. För hur länge är man villig att betala då?
Ja, det blir ju en fråga. Och jag tror utifrån ett Cloetta-perspektiv så de för ju förhandlingar med matbutikerna. Och jag tror att de har ju också ögonen på sig. Jag tror att så länge som råvaruprisuppgången fortsätter så kan man motivera det. Men jag tror att det kommer bli svårare och svårare.
Nu pratar vi ju specifikt om Cloetta, men ser det likadant ut bland konkurrenter? Så?
Ja, det skulle jag säga. Det här är ju liksom ett, alla använder sig av i stort sett samma råvaror och råvaruprisuppgången påverkar alla. Så att, och det ser vi i butikerna också, att det är inte bara godiset som har blivit dyrt, utan mycket har blivit dyrt. Även om vi börjar se kanske vissa tendenser till en liten deflation på matpriser generellt sett. Då.
Men fördröjningar då i prisökningar samtidigt som man då kanske kan förvänta sig att kakaopriset kommer ner igen. När kommer priserna ner då? Så att säga?
Ja, det brukar också då komma med en viss fördröjning förstås. Och det är andra saker som också påverkar. Vi ska komma ihåg att liksom, tittar man på de viktigaste kostnadsposterna för ett bolag som Cloetta så kakao är en viktig, men det är förpackningar och socker och sirap och så där är kanske ännu viktigare. Men och det vet ju förstås handlarna om. Så att, det går inte att bara skydda sig bakom en, utan de kommer hålla koll på hur alla råvarorna rör sig och sätta press på de här bolagen också. Mm.
Ja, och det är ju inte bara kakao som du var inne på. Socker har ju också stigit mycket i pris. Mm. Man pratar ju en del om att det finns risker med att klimatförändringar då kan bidra till en större volatilitet i olika råvaror. Hur kan det tänkas påverka bolag?
Jag tror att delvis kommer det påverka bolagen i form av att de inte har kanske lika god kontroll på sina kostnader. Sen jobbar ju de med hedging, vilket gör att de får en någon form av framåtblick. Och lite grann som Torbjörn är inne på också, man tittar på de köper väl oftast på termin då, antar jag. Och som han säger nu då, så terminspriset är lägre än spotpriset, så att marknaden idag räknar ju med att priserna kommer komma ner. Så att det går säkerligen att justera. Sen kan man säkerligen också använda sig av att man kanske justerar innehållet lite grann, lite beroende på pris. Men de effekterna, det är nog mer kortsiktiga, ska jag säga.
Mm. Vart skulle man kunna se sådana justeringar?
Nej, men, ja, jag är inte expert på exakt vad man liksom kan ersätta de olika delarna med. Men det finns definitivt ersättningspreparat. Jag tror att det som, just när det gäller kakao, så man ska ju ha en viss kakaonivå. Men på socker till exempel så går det att hitta ersättningssubstitut som kanske är mer fördelaktiga då.
Mm, spännande. Är det på gång då? Man kanske ser mindre.
Ja. Ja, men jag tror att man kommer nog att vara mer öppen åtminstone för det framöver. Men annars så tror jag att generellt sett vi som konsument får vara beredda på att när man får den här typen av utbudsstörningar som påverkar råvarupriser så kommer det att synas även i våra matkorgar.
Om vi går tillbaka till Cloetta då, vad har ni för syn på aktien just nu? Hur ser du på värderingen?
Jag tycker att Cloetta det är ett på många sätt ett ganska intressant bolag. Både utifrån perspektivet att det är relativt konjunkturokänsligt. Men vi känner oss själva, vi kanske köper godis, konfektyr ungefär lika mycket oavsett hur konjunkturen ser ut. Så det är det ena, att liksom när det är osäkert kring konjunkturen så är det här ganska stabilt. Och det andra tycker jag det är att det här är ett bolag med en relativt stark balansräkning och ett utdelningsmål, vilket gör att i dagsläget så får man en väldigt fin direktavkastning också. Det svåra tycker jag här det är att låg värdering, hög direktavkastning, men det är ganska svårt att liksom hitta de här kortsiktiga triggersen alltså för att liksom få en omvärdering av kursen. Svårt att se liksom att resultatutvecklingen ska i det korta perspektivet vända snabbt uppåt. Svårt att se att man liksom i det korta perspektivet kan göra så mycket åt marginalerna också. Så det gör att vi är liksom lite mer försiktiga till den i det korta perspektivet. Men jag tycker ändå på sikt så finns det uppsidspotential, absolut.
Mm. Stort tack för att du kom hit, Martin.
Tack.
Och från godis till mer godis. Inför påsken vallfärdar norrmän till Strömstad för att shoppa kött, choklad och alkohol. Vår reporter Kristel El Moshantaf var på plats.
gränshandeln är superviktig. Vi upplever kanske ett par gånger att man inte vet hur pass viktig den är. Men bara i vårt område så vet jag att det är en siffra runt 9 miljarder som vi omsätter. Så du kan ju bara tänka dig hur mycket skattepengar det är.
Jag kan dra ett exempel bara för alltså 2019, året före pandemin, så var den norska privatkonsumtionen i Sverige drygt 27 miljarder kronor, varav 9,5 miljard konsumerades i Strömstad. Alltså över en tredjedel av den norska privatkonsumtionen skedde i Strömstad kommun. Och då får man en bild på hur viktig Norge är för Strömstad. Vi ser ju ett stort inflöde av norska gäster året runt, och det är den stora skillnaden kan man säga. Norrmän har en annan plånbok än vad svenskar har. Det är den krassa verkligheten, och det är betydligt förmånligare för norrmännen att både handla och övernatta och semestra i Sverige än att göra i Norge. Så att, där är en jättestor skillnad.
Ja, och nu ska vi blicka framåt, för även om man kan vänta sig ett lugnare nyhetsflöde nu under påskhelgen så kommer det ju faktiskt en del statistik från USA, inte minst PCE-inflation imorgon som ju Fed brukar titta noga på. Med oss på länk har vi SEBs Elisabeth Koppelman. Hur viktig är den här inflationssiffran imorgon för Fed?
Ja, vi har ju haft en del bakslag för inflationen i början av året. Och det är klart att Fed vill ju se att det här inte fortsätter. KPI-inflationen accelererade under både januari och februari. Och kärn-PCE-inflationen, då PCE-inflationen exklusive de mer volatila priser på energi och mat, ökade ju också i en snabb takt i januari. Och tittar man bara på KPI-utfallet för februari och producentprisstatistiken för februari så tyder det på att även kärn-PCE steg i en lite snabbare takt. Sen har vi ju fått ett litet förhandstips från Feds ordförande Powell som på presskonferensen efter räntebeskedet i mars sa att han ändå trodde att ökningstakten skulle vara en bra bit under 0,3. Men det är fortfarande en lite snabbare ökningstakt i slutet av förra året. Jag tror inte man ska övervärdera kanske betydelsen av just den här enskilda siffran, därför att den hade ju varit viktig om man hade förväntat sig en sänkning i närtid, det vill säga maj, och det gör inte marknaden längre. Och vi hade ju också ett tal igår från en av Powells kollegor i Fed, Christopher Waller, och han sa att vi ser många månaders data, flera månaders data för inflationen innan jag kan tycka att det är dags att börja sänka. Och det kommer vi inte, så mycket data kommer vi inte få innan Feds nästa räntebesked i början av maj. Men med det sagt så klart att överraskningen åt ändra hållet kommer naturligtvis att prägla bilden framöver.
Just det. Men om vi tittar lite på USAs ekonomi då, man pratar ju ofta om att den har varit motståndskraftig. Hur mår amerikansk ekonomi just nu?
Ja, men det ser ut att må rätt bra. Frågeställningen i början av året var ju om den mår lite för bra för att Fed ska börja lätta på bromsen. Nu är ju bilden lite blandad. Tittar vi på hushållen så ser det ut som om det har lugnat ner sig där i början av året. Om vi ser på utvecklingen i detaljhandeln finns vissa tecken att en del hushåll med lägre inkomster ändå börjar bli lite mer pressade, och att de här stora sparbufferterna efter pandemin, att de börjar bli uttömda för en del hushåll. Tittar vi på arbetsmarknaden, ja, då har vi haft en viss acceleration i sysselsättningen i början av året. Så att det är en blandad bild. Det mesta tyder väl ändå på att vi får att tillväxten under första kvartalet var fortsatt god, men inte riktigt så stark som det vi såg under andra halvåret i fjol.
Det är också valår. Hur avgörande blir det här valet för penningpolitiken och börsen?
Ja, det finns ju stora skillnader i Biden och Trumps ekonomiska politik. Så att det kan få ganska så stor effekt på marknaderna. Det är inte bara presidentvalet som avgör, utan det är ju också hur majoriteten ser ut i kongressens båda kamrar efter valet. Och där pekar ju mycket på att demokraterna kommer att tappa majoriteten i senaten. Och i så fall är det så att om Biden blir omvald, ja, då kommer han ha en helt eller delvis motsträvig kongress emot sig. Och då blir han ganska bakbunden. Så att sitter Biden kvar, då får vi nog inte samma kraftfulla finanspolitik som vi haft under den här mandatperioden. Kommer Trump tillbaka? Har han ju framförallt flaggat för att han vill ta handelskriget ett varv till. Och det kommer förmodligen att vara negativt både för USAs ekonomi men även för omvärlden. Och till skillnad från förra gången han satt i Vita huset, så är hans utsikter att kompensera det här med nya skattesänkningar, att de är mer begränsade. Så nettoeffekten av en ny period med Trump, den kan nog bli negativ för ekonomin. Nu kan ju tulla, som han har pratat om, även innebär en viss uppåt risker för inflationen. Så det är inte självklart vad det här betyder för Fed. Den historiska erfarenheten är att det kanske snarare kommer att stärka dollarn och att det inte blir så stora inflationseffekter ändå. Men sammantaget kan man ju säga att det blir ett mer osäkert läge om Trump kommer tillbaka. Medan om Biden sitter kvar, ja, då får vi mer en fortsättning på vad vi ser just nu. Det vill säga en ganska handlingsförlamat Vita hus när man måste brottas med en delvis, helt eller delvis republikansk kongress.
Mm. Stort tack, Elisabeth Koppelman, för att du var med här i EFN Direkt.
Tack så mycket.
Ja, det får avrunda den här sändningen. Vi tar ett uppehåll under helgen men är tillbaka igen vid samma tid 11.30 på tisdag nästa vecka. Glad påsk!
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.